Ska vi spela in den här podden då?
Ja, för fan. Jag är ju så taggad, tror jag. Jo, men det är jag.
Mm. Nej, men jag är väl taggad. Jag tycker väl kanske att det var någon sorts så här omvänt WWE den här veckan. Den här veckan tyckte jag SmackDown var fan uselt.
Aha.
Och Raw var snäppet bättre än uselt. Om det är nu ett betyg.
Det är ju inte det betyget de hoppas på kanske. Men det de borde förvänta sig.
Ja, det är det betyget de får. I alla fall av mig, om inte annat. Och ni lyssnar på en podd om wrestling. Robert Frank, Chris Dybeck finns med er. Vi ska nu berätta vad vi har konsumerat i veckan när det kommer till denna underbara sport. Ja, jag kallade det sport.
Det ska man göra. Det gör ju de vi gillar mest. De kallar det ju faktiskt för en sport.
Det gör väl i sig Vince McMahon också, fast han kallar det inte wrestling, utan han kallar det bara sports entertainment. Sportunderhållning. Kan du tänka dig den kategorin på Viaplay? Kategori sportunderhållning.
Men det kanske är bra när man presenterar för en reklambyrå, för man är det enda under den genren, så att det är inte så många att sortera mellan. Who the fuck knows?
Du, ska vi säga något om Kamala som har avlidit?
Ja, det tycker jag, för att han var en stor del av ens tidiga tonår kanske det blir. Eller om det är till och med tidigare, det kanske är i mellanstadiet. Det var han härjade runt för oss svenskar mot Undertaker var det ju mest då.
Ja, precis. Det är ju en karaktär som skulle ha svårt att flyga idag. men han, James Harris, han gjorde ju den bra. Fan, den är ju kanon.
Otroligt!
Jag har ju sett lite så dokumentärer och sånt där om honom efteråt. Han hade ju det svårt efter wrestling.
Ja.
Han hade väl diabetes, vägrade tror jag... Han vägrade acceptera att han hade diabetes, vilket typ ledde till att han fick kapa båda benen.
Ja, det är jättetragiskt. Han verkar ju ha varit en hel yll människa. Ja, verkar liksom rösterna kring honom vara nu, hur han var backstage och så vidare.
Men man minns ju den där karaktären som den där som inte riktigt hade fattat hur wrestlingen funkade. Att han försökte räkna ut folk på mage och såna här saker. Lyfte bara upp, liksom vinklade upp vaden mot sig när han tog teckning. Och så såg man publiken förtvivlad stod och gjorde såna här rulla runt tecken med fingrarna. Du måste rulla runt honom.
Tänk att han ändå vart det när han var liksom en skräckinjagande huvudjägare från början. Som de filmade typ i Jerry Lawlers bakgård i någon damm som han kom upp ur ifrån början. Det var ju så han debuterade där nere i Memphis.
Ja, ja men den utvecklingen har vi ju sett förut. Där någonting funkar väldigt bra någon annanstans. Sen kommer man till WWE, då WWF. Och så är det käpprätt ner i kvicksanden.
Ja.
Ja, nej men det är ju helt klart tråkigt. Helt klart tråkigt. Hjärtattack läste jag. Men sen pratade folk också om att han hade varit så här covid-19 positiv. Vet jag, är väl osäker på om hjärtattack är en av...
Nej, det låter ju inte som att det är det man coolar av. Då låter det ju bara som att han kanske var sjuk och svag. Alltså, det var väl den bakomliggande sjukdomen som tog koll på honom kanske, snarare.
Säkert, säkert något sånt. Tråkigt är det i alla fall. SummerSlam flyttar från PC Center. Har du läst det?
Nej, det har jag inte läst.
Mm. De ska till någonting som heter Orlando's Amway Center, som är en arena då.
Aha.
Jag har inte ens bemödat mig att googla på hur den ser ut.
Nej, nej.
Men där i alla fall ska de nu då hålla SummerSlam. Jag tror kanske inte att WWE officiellt har gått ut med det, men det är väl så det kommer bli, för att det är väldigt många som rapporterar om det. Många källor som säger att det är så. De ska då flytta då från Performance Center, och det kommer inte vara någon biljettförsäljning, utan den publik kommer vara då kontrakterade WWE-brottare och liksom backstage-folk och sånt där som jobbar där.
Men det blir lite mer Dynamite-aktigt då, låter det som.
Ja, samtidigt så låter det också som att det kan vara som att sitta högst upp i Globen och titta på en som kör stand-up i mitten. Det kan ju också se väldigt tomt ut.
Ja.
Men alltså, jag vet inte, det är klart, jag tycker väl det är spännande av att den visuella upplevelsen av en stor arena, den kommer ju bli, det blir ju någonting annat om inte annat. Nu har vi ju sett Performance Center, så heter det ju.
Exakt.
Nu har vi sett Performance Center ganska mycket, så det kan man ju. Så att det kommer i alla fall bli någon sorts visuellt kommer det bli någonting annat att titta på. Det känns ju i och för sig lite lockande. Samtidigt är det liksom samma antal kontrakterade development-brottare som ska stå och tjoa och kemma runt om, då kan det ju se ganska tamt ut.
Verkligen.
Det är ju en klassiker. Få i publiken på litet ställe känns fler.
Ja, absolut. Absolut, absolut. Man kan ju se en klubbspelning med 100 pers och det känns som att man har varit på ett fullsatt Wembley, men man är på ett ja, men en tredjedels fylld arena och det känns som en öken.
Mycket av deras också, alltså anledningen till att deras siffror såg så himla bra ut på den här senaste kvartalsrapporten, det var ju för att det kostade typ ingenting för dem att producera tv nu för tiden, eftersom de bara höll till på Performance Center, så de hade liksom inga kostnader för resor och sånt där. Så det är ju otroligt ekonomiskt att vara kvar och lukrativt för dem, även då fast de då sparkade en hel drös med brottare. Det kände de var nödvändigt ändå. Men ja, men vi får väl se. Det blir ju spännande.
Ja, väldigt. Alltså, ja, att de satsar på att ändå hyra en arena. Man kanske får superbra deals i dessa covid-tider också för den delen.
Sen är det ju också det där burkade publikjublet de har. Det hjälper ju också till. Det gör ju att det känns som att det är mer folk. Men börjar man väl tänka på det, då kan jag också tycka att det är ganska jobbigt. För att du vet, man hör att det är alldeles för mycket folk som jublar än vad det står där. Speciellt när man ser att de jublar och så ser man två stå och gäspa med armarna i kors liksom, i periferin.
Ja, gudars.
Ja. Vi har också Ring of Honor på väg tillbaka.
Kul.
De har inte gjort något sedan mitten på mars, tror jag det senaste show var. Eller den här Past versus Present. Eller den, nej, den blev cancellerad. Det var bara dagen innan som den skulle vara som det tror jag som allt det här slog till så att de cancellerade den. De skulle ha haft också det här Supercard of Honor 14 i Florida, WrestleMania-veckan, som inte blev.
Ja.
Men i augusti då, någon gång så ska de sätta igång. There will be no fans or staff who are essential to the production present during these events, säger de i pressreleasen.
Oh, det blir, kommer ju bli för fan, det kommer ju bli impact.
Kommer bli impact, ja. Så det kommer vara lite tomt och kännas som wrestling i ett vakuum.
Ja.
Jag också lyssnade på Wrestling Observer, det pratar om att wrestling unlike anything in pro wrestling right now kommer de bjuda på. Vad det nu betyder.
Ja, vad betyder det?
Har ju något annat vi behöver ta upp innan vi går vidare med showerna? Hey, där blir jag sparka lite brottare, säger jag också.
Ja, så det har inte jag sett. Berätta för mig.
Jimmy Havoc, Bea Priestley och Sade Gibbs har fått foten.
Ja, just det. Ja, men då har de fattat ett beslut kring Jimmy Havoc i alla fall. Men de andra, är det för att de är brittiska eller är de inte det bägge två?
Ingen aning. Det finns, jag läste, det var Dave Meltzer som skrev om det här och de hade no reasons for the release so far.
Nej, just det.
Men som du sa, Havoc var ju under utredning och han var väl på rehab och sånt där också, efter de här anklagelserna, både det ena och det andra.
Men det kan ju vara att han är klar med rehab, för de skulle väl inte, alltså när han var klar med rehab skulle de ju fatta ett beslut, och då kanske han är klar och fått sitt beslut.
Så var det nog, ja. Och Bea Priestley, hon har vi sett några gånger på Dynamite, va?
Hon har ju varit, hon brottas ju jävligt stift och slarvigt, och sen vart de väl osams backstage, hon och vad heter hon? Adam Coles tjej, Britt Baker.
Britt Baker. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det var mer än vad jag visste. Det kanske var dumt att bli det.
Ja.
AWs kvinnodivision är inte stor nog för båda av oss, sa Britt Baker. Där fick hon sparken. Och när det säger Gibbs, jag var tvungen att googla henne, det verkar bara som att hon har kört på Dark. Så att henne hade jag nog inte sett överhuvudtaget.
Nej, precis. Men hon är väl britt, tror jag. Hon kan ju ha varit fast i Storbritannien och hennes kontrakt kanske löper ut nu. För det börjar ju bli runt årssträcket väl för många.
Ha Smackdown. Tyckte du om Smackdown?
Ja, men det var lite grejer som var roliga ändå. Jag har ju dragit en lans för Baron Corbin och Sheamus, och som ett brev på posten får jag en match mellan de två. Vad i helvete hände där? Fast jag tycker ändå att det var lite uppfriskande twist på den storylinen.
Jag vet inte. Det är någonting med att alltså fem matcher, tre stycken har inget avslut. Nej. Eller om det är tre stycken som slutar med diskvalifikation. Det är fan bedrövligt alltså. Och stackars Chad Gable. Stackars Chad Gable. Alltså han vände heel förra veckan. Och så tänker man, nu kanske det finns några veckors push i alla fall i detaljplanen för honom. Men icke! Han gav sig på Riddle i matchen mot Sheamus. Men sen mosar Sheamus honom också då i en face turn. Eller vad det nu var det där.
Ja, vad var det egentligen?
Han behandlas i alla fall som någon sorts rekvisita, stackaren. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Det är väl det man kan förvänta sig också. Men jag tyckte det kändes tråkigt. Jag kände för Chad Gable.
verkligen.
Och Corbyn, är han SmackDowns enda heel? Han har ju fan upplägg med alla. Hela jävla rosten har han upplägg med. Det är Jeff Hardy, det är Riddle och nu verkar det också vara Sheamus.
Ja, det är... Men det är därför jag har dragit en lans för han. Han är ju WWE's MVP nu. Nu kommer jag stå fast vid det. Nej, men jag vet inte. Det känns ju som att de... Jag vet inte vad de sysslar med på SmackDown. Det känns inte som att de har någon riktig riktning där.
Nej, alltså jag tyckte det var svårt att hitta. Ja, i och för sig, Sonya Deville var ju bra. Hon är ju riktigt, riktigt bra. Hon måste ju vara en av de bästa på mikrofonen. Alltså jag tycker hennes snack känns på riktigt. Det känns inte skrivet. Det är inte liksom konstlat. Hon levererar med trovärdighet. 100% säkerhet. Man sitter ju aldrig och blir nervös när hon ska prata. Utan hon känns ju självsäker sin i helvete.
Ja, absolut. Och sen så har hon har bara bra närvaro. Hon det syns att hon är där. Hon är närvarande även när hon är i bakgrunden. När hon är med Miss Morrison var det väl hon var med här.
Ja, vad hette den? Vad av alla dessa shower var det vi fick se med Miss Morrison den här gången? Och deras, de var så, åh gud vad stolta de var över att de hade kommit på catchphrasen "Give me a hair, yeah." Alltså, det var kul. De hade då Mandys avklippta hår som gäst. Och det var kul en gång. Sen dödade de det skämtet med att säga det 36 gånger.
Ja.
Och det fint grejen, den är också besynnerlig. Alltså han kommer in, Alexa sitter liksom plötsligt bara där framför han. Braun dyker upp på skärmen och säger "I don't care about Alexa." Man, nähä.
Ja, det var så... Ja, vad var det då? Alltså nu, den där storylinen... Det är som att de inte har pratat med varandra när de har skrivit den.
Nej, och så var det som att det var någon, alltså, de pratade också med någon raspig röst, gjorde han också. Som att nu är det minsann jag som är monstret, inte du. Ja.
Och han var alldeles för nära sin webcam när han pratade, så att han fick ju någon sån här grodperspektiv. Det var inget bra segment på något vis.
Ja, det var svårt för dem att jobba med 16:9-snittet. Han låg så nära. Ja, men Cesaro mot Lince Dorado, det var i alla fall bra.
Det kommer jag fan inte ens ihåg. Jo, det gjorde jag kanske.
Ja, men det var en bra match. Han är Lince Dorado är fan jävligt bra. Så det är,
jo, den var bra. Exakt. Nu börjar det komma tillbaka. Ja, han är bra. Och Cesaro är fantastisk.
Jeff Hardy Corbin slutade i DQ efter att Sheamus, citat, tyvärr var tvungen att offra Jeff Hardy. Slutcitat. Och där ledde då till match mellan Sheamus och Corbin.
Det här, sånt där, vad fan, vart är logiken? Det bara blir en match helt plötsligt. Alltså det är orimligt när Tony Khan bokar en match på en millisekund. Men det här är ju bara konstigt och det är alldeles för ofta det bara går från en match till en helt annan match med någon av dem som nyss var inblandad.
Och sen blir det ju inget avslut av den här heller. Eller blir det det? Riddle lägger sig i, han hoppar över Corbin, just det. Och det gör att Corbin förlorar matchen. Sheamus får ta pinfall här.
Ja, han vinner ju faktiskt med en broke kick.
Och det här är inte liksom läge att diskvalificera någon. Det är också det där. Mandy Rose kom liksom inspringandes, rör en som inte ens är med i matchen. Ah, diskvalifikation! Men här kommer han liksom att hoppa bock över över brottarna.
Det var en intressant interference. Det är nog enda gången jag har varit med om att en brottare bara hoppar genom ringen.
Och så också main eventet då med Miss Morrison mot Heavy Machinery som då Mandy lägger sig i slutet. Diskvalifikation eller draw, jag vet inte. Jag bryr mig inte. Det blev i alla fall inget avslut. Och så rundas allt av då med det här Retribution. Vad heter de? Retribution. Det är som man säger.
Ja.
De sågar sönder ringen. Eller sågar sönder var fan en överdrift. Klipper sönder repen gör de väl. Med en motorsåg i och för sig.
Men vilka är det här då? Har det kommit ut rykten kring det? Jag håller mig borta så får du liksom mata mig med sånt här.
Nej, jag har inte läst någonting. Jag tror att Sebbe var och nosade på att det skulle vara Undisputed Era. Men det hoppas jag för gudarna inte att det är. Och i sådana fall har Undisputed Era gått en kurs i hur man beter sig gymnasialt. För att sådär fjantig har jag aldrig sett Undisputed Era vara.
Nej, men och sen så är det ju han som är fram och snackar med micken hela tiden. Det är ju en färgad ung man, hör man ju.
Och så är det någon tjej med där också. Det ville de också göra tydligt där när hon gav sig på en annan tjej i publiken. Då var hon tvungen liksom ta fram håret som man skulle säga, ah, okej, okay, det är en tjej som hoppar på en tjej här. Det är inget intergender här inte.
Det skulle kunna vara bra, det här segmentet. Men det är ju för långt och för fånigt. Men just det här, när de ger sig på tjejen, hade de gjort det snyggt hade det kunnat vara hotfullt på ett bra sätt.
Men jag gillar sån här skapa kaos stall. Alltså vi har ju haft många sådana genom tiderna, men jag minns ju när Nexus kom in, gjorde det.
Ja.
Och är det Daniel Bryan som bara liksom står rakt över John Cena och bara spottar han i ansiktet. Vilket typ som också kostade han jobbet. Jag tror han fick sparken efter det. Var borta i typ några månader innan.
Ja, det var för att han slet sönder slipsen på ring announcen, va?
Ja, var det så det var? Ja. Jag vet att han spottade John Cena i ansiktet. Jag tyckte det var så jävla hårt.
Ja.
Och det tyckte jag ju var... Men du vet, när de kan skapa en känsla av kaos så att det känns autentiskt. Men här är det liksom som gymnasiekid som bara, jag motorsåg, så såg jag lite i repen, sprayar lite på ringen, gör en high five och sticker. Nu ska vi säga så att på SmackDown så var det väl lite tuffare än vad det var sen på Raw. För på Raw var det fan... Ja, det var det märkligaste. Alltså, såg du att de kastade sönder entréglasdörren med ett stenblock? För att sen hämta ett till stenblock och kasta in den genom liksom samma trasiga ruta. Göra high five och springa därifrån.
Det var väl det enda de gjorde på Raw, va?
Ja, det var väl det enda de gjorde på Raw, ja.
Ja, för det var så himla märkligt.
Men nej, det där har de ju pajat till av kosmiska proportioner. Jag tror att det kommer vara svårt att rädda det där. Hur coolt det än är vilka som är där under maskerna. Men vi kan väl... Ska vi gå över till Raw också då?
Ja, men det tycker jag.
Som startar med ett riktigt jävla sömnpiller. Alltså, det är vågat att ha en kontraktskrivning som det första man gör, måste jag säga. Seth Rollins och Dominik. Fortfarande svårt att ta Dominik för att vara något år äldre än 12 år.
Men jag tror fortfarande att jag tycker han ser ut som 13. Han går i 7:an. Jag tycker inte han går i 6:an. Men jag tycker ändå att han var lite bättre på micken här. Han är ju inte så dålig som han ser ut att vara. Han har ju bara en så otroligt dålig look just nu.
Ja, nej, och så sen, jag gillar ju det här, fan, vad stryk han kan ta. Alltså det där, Seth Rollins gick ju en matchen mot Humberto Carrillo, som då följdes av en rejäl misshandel av Dominik med kendosticks. Alltså han tar extremt mycket stryk, den där pojken. Han är ju helt rödsprängd efteråt.
Ja, alltså jag är känt på en sån där kendostick en gång, när de skulle gå någon sån match på Stockholm Wrestling. Och det är ju, det känns som att de är hårdare än en planka, för det är ju en, det är som en gardinstång i mitten typ, och sen så är det ju de här flärparna som låter som är runt om, men de är ju inte mjuk på något sätt. Otroligt hårda. Och det kändes, man blir ju så här, det kändes så väldigt WWE, nu ska vi initiera den här jäveln. Nu har han skrivit sitt kontrakt live på TV, nu ska han få känna hur det är att vara en wrestlare på riktigt. Så gnugga någon händerna backstage.
Ja, men när jag satt och såg han bli så här totalspöd och var så här röd efteråt, då tänkte jag så här, antingen har Rey Mysterio inte skrivit på kontraktet, eller så har han skrivit på kontraktet.
Ja, precis. Ja, fy fan. Nej, det var brutalt som fan. Och det är ju något tillfälle när han är upphängd där i repen, när det ser ut som han bara trasslar lös sig själv för att få lägga sig i fosterställning för att kunna ta stryken ordentligt liksom.
Angelo Dawkins mötte Andrade i en ganska snabb match som Dawkins fick vinna. Följdes av en match mellan Selina Vega och Bianca Belair. Den var väl kanske aningen lång, även om jag tycker att Selina hängde med bra här.
Absolut.
Började bra i alla fall.
Jag tycker även att den kortare matchen som föregick, den gjorde det den skulle liksom.
Bianca vann på sin Kiss of Death också. Och de har ju lite upplägg där. Bianca menar ju då fortfarande på att det är Selina Vega som har förgiftat hennes man.
Tråkigt om det är så. Det måste ju vara en twist på det här.
Ja, det behöver det vara, tror jag. Apollo och MVP, de bygger vidare på sitt upplägg till SummerSlam. Här får Apollo förlora till Shelton Benjamin.
Ja.
Ja, jag tycker ändå, grejen är så här, att jag gillar ändå det här hurt business. Jag gillar ändå det. Jag tycker att det är coolt. Jag tycker de gör det bra. MVP är svinbra på micken. Ja, aldrig varit särskilt förtjust i Bobby Lashley, men här är han någon gång rätt, så tycker jag att han är rätt här.
Ja, men jag tycker också att det är ett bra. Nu är det ju väldigt lite med dem på YouTube-versionen, så att det här har inte jag sett, men jag har gillat det jag har sett med dem. Och ja, det är ju någonting med Shelton Benjamin som bara gör att man vill att det ska gå bra för han jämt. Han är så pass duktig och bra och verkar vara snäll och är bara en härlig dude.
Ja, och så känns det ju bra. Får han vinna en sån här match mot Apollo Crews. Vi säger rätt nu, Apollo Creed. Jag sa Apollo Creed hela förra veckan. Du rättade mig inte. Det är en av dina uppgifter.
Nej, jag tänkte, jag låter det flyga. Det här kommer bli roligt, så att jag kände.
När jag satt och klippte det så jag bara, men vänta, Apollo Creed. Det är väl han i Rocky. Är inte det? Det ligger så nära. Det är väl kanske en tanke också med namnet, kan jag tänka mig.
Det är det nog.
Ja, men vad skulle jag säga? Jo, nej, men att en sån här vinst för Shelton Benjamin, det ger ju ändå någonting till hans status. Så på så sätt tycker jag att det är bra. Vi får också se Mickey James tillbaka. Hon har guld i sikte. In kommer Lana och Natalia och cosplayar Iconics, eller Lay Cool. Jag vet inte vilka, det är svårt att bestämma vilka av dem de var. Jag har förstått det som att de är någon sorts internetgrej nu. Wrestling Observer förklarade att de är stora på någon sorts TikTok.
Jaha, de är inte stora på YouTube i alla fall, för där var de bortklippt.
Fick du se Viking Raiders, Ricochet och Cedric Alexander möta Akira Tozawa och tre ninjor då?
Nej, och jag stod innan vi började banda så stod jag och funderade. Undra hur många bortglömda brottare jag skulle kunna komma på som skulle ha en större chans att bli stor än Ricochet. Men sen tänkte jag, jag kan inte vara så ful i podden och börja rabbla sådana. Men Scott Patsky kommer till minnet.
Ja, nej, men det här är så dumt. De här tre ninjorna som är med, det är ju Viking Raiders, Ricochet Alexander, de vinner givetvis. Och efter så rullar en ninja upp Tozawa och tar 24-7-titeln av honom. Och då visar det sig att det är R-Truth under masken.
Åh, oh, fy fan alltså.
Men det känns som det är bara massa så här utfyllnadsmatcher på det här Raw. Det är Peyton Royce möter Liv Morgan.
Inte heller med. Vad mycket de har klippt bort nu. Alltså, vad mycket matcher de har klippt bort.
Sen är det ännu mer fake fighting då på Raw Underground. Stay tuned, skriker Shane McMahon.
Det där, vet du, det känns som nu är, jag är ju gammal hårdrockare som brukade sitta och titta på MTV när det var musik där, och när det var Headbangers Ball på nätterna, då när det började närma sig midnatt, då var det Into the Pit och då började de köra lite hårdare metal. Det här känns ju som att de försöker göra någon sån variant när det ska bli det här, nu är klockan snart 10, nu är det dags för Raw Underground, och sen så blir det här konstiga bara.
Ja, men det känns ju som att det är någonting sånt de försöker tilltala.
Ja, jo, absolut. Är det här alltså wrestlingens dödsmetall vi får se? I sådana fall är den väldigt blek. Men den här killen då, som faktiskt någon av våra kära lyssnare berättade var en filmskurk, dock inte med Jean-Claude Van Damme. Ska han brottas? Jag fattar inte.
Ja, jag har lite svårt att hålla reda på vilka de här är. Jag har skrivit Dabakato. Och det verkar ju vara någon som de groomar rejält i alla fall på det där Raw Undergroundet.
Dabakato! Han är ju som en typisk, han är som en typisk filmskurk. Här försöker jag, när jag ser sånt här, då brukar jag försöka tänka, okej, nu är jag faktiskt... Jag fyller ju 40 imorgon, så det här är mitt sista år som med en trea framför siffran i min ålder. Men jag försöker tänka, okej, hade jag varit 13 och sett det här, hade jag tyckt att det var lite coolt då? Ja, men jag hade kanske tyckt att den här Dabakato var hette han Keno?
En Kato tror jag, som rida Kato.
Ja, men jag kallar han för Keno med typisk gotländsk dialekt. Det var fel. Hur den är, han kanske hade tyckt var lite cool och farlig som 13-åring. Så jag får väl hoppas det, för jag vill ju att det ska gå bra för dem. Men för mig som soon to be 40 så tycker jag bara det här, men vad är det?
Ja, och jag vet inte hur det var. Jag tror att titta siffrorna från förra veckans Raw, då hade de väl ändå, tror jag, attraherat den där lite svårare demografin på just Raw Underground. Men jag tror att det var en once in a lifetime för det här Raw, här för mig att det dog där också.
Vet du vad? Jag har lite ratings, för jag tar det mitt i det här.
Jättegärna.
För jag läste på The Torch, Pro Wrestling Torch, om förra veckans Raw. De hade i 18-49 demon, alltså där Jericho är en demogod, då hade ju de 0,47. Det här är inte det här rået den här veckan, utan förra veckan. Medan AEW hade 0,45. Så AEW har ju snart blivit en mer värdefull, inte i liksom mängden tittare, men i reklamvärde liksom. Snart är det mer värdefullt för reklamarna att sälja in AEW, om det fortsätter så här. Nu gick ju AEW ner den här veckan i tittarsiffror. Har inte kollat vad Raw hade, men vad sa du? Hade de gått upp nu också?
De var upp lite från förra veckan, men det var inte starkare i den demografin under den här timmen som Raw Underground.
Men fatta att de börjar nosa Raw i hälarna. Det måste kännas jobbigt för WWE och spännande för AEW.
Men hur mycket spelar det in då att de också går rakt upp mot NXT? Jag menar, de måste väl tappa tittare dit om de skulle vara helt själva då?
Ja, jag vet inte faktiskt. Och det här, som sagt, för när man kollar det ska jag inte säga. Jag ska inte generalisera alla ut efter mig själv. Men jag, torsdagar och fredagar, då sitter jag och googlar febrilt. På torsdagar vet jag att jag inte kommer få se vad det är för ratings på NXT eller AEW. Men jag googlar ändå, för det kanske sker någon gång. Sen så på fredagen, då får jag ju faktiskt se det. Men då brukar den inte vara så här hög. Men de håller ju på att gå igenom hur fan det funkar på Torch. Och då vet jag, säger de, nu citerar jag här: in the broader 18-49 adult demo, Raw drew a 0.47 rating. Last week AEW drew a 0.45 rating. While total viewers are valued, especially when selling pay-per-views or live ticket events, advertisers, thus cable TV networks, focus on demographics, and AEW has become nearly as valuable a cable property as Raw at this point.
Mm-hmm.
Och det är ju Torch, alltså Pro Wrestling Torch är ju, upplever jag, en trovärdig källa liksom.
Ja, 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 det ser man. Skakigt för Winnie Mac.
Ja, verkligen.
Du, vi får Bailey mot Aska. Det tyckte jag var en riktigt, riktigt bra match.
Håller med. Den, det var skönt att den inte var bortklippt i alla fall från YouTube.
Och här fanns ju också lite insatser. Om Aska lyckas vinna så får hon ju då en match mot Sasha Banks på SummerSlam. Men Bailey har ju kontroll över matchen, slänger in Aska i ringhörnan med en release German suplex, driver med Aska, vad man ska säga att hon gör, va? Hon hånar henne med att gå henne sån här gångstil, och då smäller det till bara så att Aska plockat upp Bailey, ett sånt här Aska-lock, och så vinner hon på det. Jag tyckte det var snyggt avslut.
Ja, det är skönt att det kan vara ett ordentligt och rent avslut så att man kan bygga lite, så att de ser farliga ut. Alltså jag tycker det är bra.
Och sen Aska mot Sasha på SummerSlam, det är, kommer ju bli bra, kan jag tänka mig.
Det kommer bli bra.
Och så har vi då Orton mot Kevin Owens. De går också en bra match, tycker jag. Orton vänder en stunner till en RKO. Vinner, det är rent, det är snyggt. Det är inga krusiduller. Sen är ju då Orton och Flair i ringen. Och ja, det sades otroligt mycket här. Men och det varade väl kanske 15-20 minuter i hela det här segmentet. Jag reciterar inte allt, men sammanfattningsvis kan man väl säga att Randy Orton gör slut med Ric Flair.
Ja.
Jag tycker det här segmentet var super super bra. Jag gillade det jättemycket. Han tycker att den här matchen är onödig och något bara Ric Flairs ego har ställt till med. Han säger: jag älskar dig, men jag respekterar dig inte. Men Flair är som den där pojkvännen som inte fattar när han ska ge sig, utan han säger att han ska stå där med Orton när han tar hans rekord, inte John Cenas rekord, utan hans rekord, då ska han stå där bredvid honom. Och sen är det känslomässigt tal där, det hela med Flair går igenom där när han låg i koma och på intensiven och han var nära att dö och sånt där, och så kramas de, men efter så avslutar då Orton med ett low blow på Flair och sparkar han i huvudet
precis samtidigt som Retribution släcker lamporna så att vi kan skydda Flair. Smart tänkt.
Ja, ja, vilket jag tyckte var lite märkligt. För att ett, det där, det är ju bandat. Det här kan de väl trickfilma?
Ja, man kan ju tycka det.
Och två, Retribution, har du sett dem kasta någon eld på någon elskåp den här gången?
Ett eldskåp som står väldigt isolerat och väldigt uppbyggt fint och så här. Det var så jävla konstigt förra veckan också. De gör mycket konstiga grejer, de här Retribution.
Det kanske bara blott deras närvaro som gör att lamporna flimrar frekvent.
Men vad heter det? Det här tycker jag var en av Flairs bästa promos på jag vet inte hur många år. Han är ju jävligt grym när han är lågmäld också, tycker jag.
Verkligen.
Och Randy Orton, och återigen, vad heter det? Sonya Deville må vara bäst på SmackDown, men Randy Orton och Drew McIntyre får ju bära Raw vecka ut och vecka in. Hur bra MVP:en må vara på micken liksom i sina segment, så är ju de så himla subpar jämfört med de här två. De är ju i en liga för sig just nu, de tycker jag.
Jo, det är de, sannoliken. Jag tyckte det var jättebra det här. Sägs att han var tvungen att lära sig prata igen efter den här koman. Det är ju sjukt att han liksom, han måste lära sig om att prata i 70 plus åldern. Ändå klipper han de bästa promosna på hela jävla Raw.
Ja.
Men det var någon, det var i något forum som jag läste någon sorts teori om att det här ljusblinkandet, för man får ju aldrig se när han sparkar han i huvudet.
Nej, precis.
Utan det blinkar ju till då precis innan. De pratar om att kan det vara ett screwjob på gång För efter det så slutar det med att Drew McIntyre kommer in då och han liksom sitter och håller om Flair och ja, Orton sticker därifrån och sådär. Kan det vara så att på SummerSlam när de möts, då är Flair med Drew McIntyre in och så vänder han mot Drew McIntyre i matchen och kostar han titeln så Randy Orton tar den?
Ja, just det. Nej, jag tror fan att, vet du, att Flair är borta, va? De vill väl sälja puntsparken som att de inte kommer tillbaka. Om liksom Big Show och Christian är borta också av den, så känns det ju som konstigt om gubben Flair då, han blir inte borta av den.
Men kunde de inte ha gjort det med något trickfilmat?
Jo, ja, absolut.
Kunde de inte haft en Ric Flair stunt double som hade kunnat stå där?
Men de kanske är...
Vad hittar de en till, vem var det? Var det Eric Rowan eller vem var det som hade en stunt double där ett tag?
Hade han?
Ja, men som såg exakt ut som han gjorde. Så borde de väl kunna göra en med Ric Flair också.
Kunde ni ta in Charles Robinson? Little Nate, vet du.
Det vet jag inte vem det är.
Det är domare, han som är jätteblonderad. Gammal WCW-domare.
Ah, just det, han ja. Riktigt blond kalufs, sa han ja.
Jajamän, han har ju fått lungan kollapsad av Macho Man en gång när han var Little Nate.
Ah, oskönt.
Ja, Macho Mans elbow var ju tydligen inte den skönaste att ta.
Ja, men det var Raw. Ska vi ta oss till AEW och NXT?
Det tycker jag. En liten sidostickare innan vi hoppar in på dem, tänkte jag. Jag glömde förra veckan att säga att man nu i de här covid-tiderna, vi har ju faktiskt en wrestling-scen i Sverige som inte kan göra någonting just nu, i och med att vi kan inte ha publik på saker i detta land, eller i något land egentligen. Och de har inte tillräckligt många kontrakterade brottare som kan stå och jubla och dunka på plexiglas i svenska wrestling-scenen. Så jag tycker att om det finns tillfällen att stödja den på något sätt, borde man kanske göra det. Jag såg att de här svensk Wrestling Syd, har aldrig sett någon show med, men jag har haft att göra med några av dem som brukar brottas där i alla fall. Att de hade, som man kunde köpa stödbiljetter. Det kan ju vara en bra gest för att försöka få hjälpa våra aspiring wrestlers också. För jag tycker att det är när vi faktiskt har en wrestling-scen, så är det ju bra om vi kan hjälpa den att växa lite. Blev ju jätteglad när Atterhagen, heter han väl, Butcher, Beast, när han åkte över och var med på tryouts för WWE när de var i Tyskland till exempel. Då vill man ju bara att han ska lyckas. Eller när Wonderboy, Enes heter han väl på riktigt, när han var över till USA och var på New Japan Dojon där, då vill man ju att det ska gå bra, att man ska få upp en svensk som man kan titta och bara glädjas över att det går bra för dem.
Visst hade vi en svensk i NXT ett kort tag, hon armbryterskan.
Vad heter det? Bo Dallas fru?
Ja, exakt. Ja, precis. Inte hon armbryterskan från Ensamheten.
Nej, precis. Sara heter hon, va?
Så heter hon, just det. Sara, ja. Men det blev inget där, tyvärr.
Nej, men för, och vad heter det? Det finns ju folk som skulle kunna ta sig vidare om de får erfarenheten och så. Så hjälp dem, för tusan.
AEW öppnar med en fantastisk match mellan Young Bucks och Dark Order.
Ja, var den fantastisk?
Ja, den var fantastisk. Jag var tyst här för att jag inväntade någon sorts kritik från dig. När jag satt och tänkte så här, den här kommer inte Chris uppskatta till 100% som jag gjorde.
Nej, jag uppskattade den inte till 100%, men jag tycker att den var bra.
Ja, alltså jag har ändå sett min beskärda del av Bucks, och det är fan alltid en handfull nya grejer som imponerar när de är i ringen. Jag tycker de är otroliga alltså.
Ja, det är de. Men jag kunde inte låta bli att sitta och tänka, ni är fan sämre än Marty Jannetty. Nej, men jag tyckte det var en bra match. Jag tycker att de blir bättre Dark Order också, men jag tycker fortfarande att det är något som fattas.
Ja, men det alltså, som gäng är de bedrövliga, men som individer är de fantastiska.
Ja.
För det är ju Stu Grayson och Evil Uno här. De är ju kanon.
Ja, de är ju grymma. De är ju ett jättebra tag team. De brottas ju bra tag team brottning. Men det är ändå något som saknas för mig. Men du har helt rätt. Det här var en jättebra match. Bra öppning på på showen.
Bucks vinner, även om det var på håret. Order lyckas ju kasta ut och screena bort Matt Jackson, och så lämnar de då Nick ensam i ringen. Han löser det med att rulla upp Evil Uno, samtidigt som då Stu Grayson ska göra någon sorts spexit från topprepet, och så lyckas de vinna matchen. Ja, men jag tyckte den var bra. Vi får MJF som då fortsätter bygga för sin match mot Moxley. Han är dryg och jävlig som vanligt. Trist för hans del att Moxley är i byggnaden denna kväll. Kommer in, mördar han med en paradigm shift. Alltså, den tog hårt.
Ja, den var snygg. Vad heter det? Sen är det ju en fin callback här till när MJF var en sån här entrévärd åt Samoa Joe och försöker gå förbi honom lite och blir vägknuffad av Samoa Joe. Han gör ju exakt likadant med den här Leo Johnson eller vad han heter.
Ja, nej men det är någonting som känns, det känns som att deras match kommer bli riktigt, riktigt stiff när de väl går den.
Ja, nej men det här kommer ju bli jätte, det här är bra. Den var kanske lite lång, hans promo tyckte jag här. Den var inte lika bra som förra veckan, men den var fortfarande bra.
Nej, men det tycker jag speglar hela AEW. Det var verkligen inte lika bra som förra veckan, men det var fortfarande bra.
Men det är konstigt att de håller inte en rak linje uppåt eller en rak linje framåt, utan det pendlar verkligen i kvalitet på AEW.
Ja, det är upp och ner. Det är så här bra en vecka, eller så här, det är jättejättebra en vecka.
Precis.
Sen är det bra en vecka. Sen är det jättejättebra igen, sen är det bra. Det är lite så de håller på.
Ja.
Scorpio Sky går om TNT-titeln mot Cody. Vi får Mike Chioda. Han var ju domare här. Det var kul.
Ja, och jag tänkte faktiskt typ två dagar innan så låg jag och funderade på Mike Chioda. Vad har jag för liv när jag gör det? men jag låg och funderade. Undra om han har gett upp. Om han har försökt ringa in några tjänster hos AEW. Eller vad som händer. Och sen står han där i min tv-ruta.
Ja, vad kul att se honom. Det är lång och trogen tjänst i WWE som slutade apart för stackaren.
Ja.
Och så hade vi också fått det här TNT-bältet nu, eller det hade fått en omgång guld kan man väl säga. Det var väl klart nu och det är en klar förbättring.
Verkligen, verkligen.
Det är bara det där röda. Varför ska det vara, vad är det för fel på klassiskt svart bälte?
Ja.
Svart eller vitt, det borde vara de enda två valen man får göra när man ska ha bälten. Inget rött, inget blått. Inget marsan som Ultimate Warrior hade.
Just det. Men det känns lite boxning, va? Är det de är ute efter? Någon så här old school-variant med det röda?
Ja, kanske. Jag tänker mer att det ska vara dynamit.
Ja, så kan det vara.
Röd dynamit, typ.
Ja, du är smartare än jag i det. Den liknelsen. Men det här var ju en bra match.
Ja, jättebra. Jag tyckte den var bra. Det var mycket kamp. Det var nära för Sky några gånger också. Och han går för en sån springboard cutter, men Cody parerar den med att hålla kvar i repet. Det ser så jävla enkelt ut när de gör det. Det är som att ingen bara kommit på att man alltid kan göra det när man är där kring topprepen och håller på. När man bara håller kvar den, snärtar tillbaka och så åker Scorpio rätt ner i backen, tar upp han för en crossroad och vinner på den.
Snyggt.
Och efter så dyker då Brody Lee upp på storbildsskärmen, utmanar Cody och titeln. Nästa Dynamite, lördag blir ju det.
Det är intressant.
Men jag tror inte han får ta den.
Nej. Men hur kommer de lösa det då? Ska han förlora rent på en crossroad? Eller tre?
Ja, men han förlorar ju mot Moxley. Ja, du vet så här, Jericho, Moxley, Cody. Det är ändå det är ju inte många matcher de har förlorat.
Nej, nej.
Har Moxley ens förlorat någon match?
Ja, han har väl en förlust. Har han inte det?
För visst, MJF har väl ingen förlust, va? Han är helt obesegrad.
Han är helt obesegrad singel.
Och den kommer väl ta slut nu på galan där de två möts då.
Ja, det måste väl göra det.
Vi får hänga med Page och Omega med tillhörande tag team titlar. De sätter dem på spel mot Jurassic Express.
Halvkacke match.
Ja, jag älskar att Omega är besatta av Marco Stunt. Det gör jag. Annars så tycker jag att de flesta kändes ganska sega i den här matchen.
Ja, och det kändes som att Luchasaurus drog ner matchen väldigt mycket den här gången. Han har ju varit väldigt bra liksom senaste kvartalet, men här var han verkligen ett sänke, tycker jag.
Ja, men jag tyckte det var segt. Alla saknade gnista. Alla utom Jungle Boy, han hade gnista, men han å andra sidan kändes ju slarvigast i den här matchen. Han slarvade jättemycket.
Ja, precis.
Så att det var väl bra jämförelse med mycket annat, men man har ju ändå höga förväntningar när de här fyra brottarna.
Ja, absolut.
Men det är kul att Omega är besatt av Marco Stunt, av att slå Marco Stunt. Det är väldigt kul.
Det är jätteroligt. Det är faktiskt jättebra.
Omega och Page, de lyckas också vinna på sin combo backshot V-trigger variant och få behålla sina titlar.
Sen så kan man ju säga att fortgående under hela den här kvällen så har ju de olika teamen fått säga, de olika tagteamen i AEW har fått berätta vilka deras favorit tagteams genom åren har varit, för det är ju en tag team appreciation night. Och då har ju Kenny Omegas ut och sagt att han tycker Young Bucks är bästa tagteamet, när Hangman Page lite sårat säger att han tänkte säga, men jag tänkte säga att det var vi. Och så blir det dålig stämning.
Nej, vi är singelbrottare som bara har tagit tagteamtitlarna. Ja, det var roligt. Jag tyckte det var lite svagt för att vara en tag team appreciation. Jag säger det snabbt så låter det som att jag kan det. En tag team appreciation night.
Ja, jag håller med.
Det var liksom, ja men jo visst, det var några tag team, men jag trodde att det skulle bara vara tag team och mycket mer liksom hyllning och ja men lite ja, jag trodde det skulle vara fläskigare än vad det var.
Ja, jag håller med. Jag är besviken på den delen av det.
Exakt så här tror jag att det skulle blivit. Det här hade jag förväntat mig ifall Raw hade gjort en tag team appreciation night.
Ja, det har du helt rätt i.
Vi får i alla fall Tully och Arn och Rock'n'Roll Express, FTR och Bucks i ringen. De runkar av varandra. Det är vad de gör.
Ja, men det var alla utom Tully.
Ja, alla utom, för det, alltså det var fint och puttinuttigt fram tills att Tully tar mikrofonen och säger en sanningens ord. Alltså jag fick gåshud av det. Jag tycker han är så bra. Han har så bra röst också.
Ja.
När han sätter igång. Man ifrågasätter inte det där när Tully börjar skälla ut den efter noter på det där sättet.
Man ska ha bältet.
Du är bäst om du har titlarna. Punkt.
Ja, så jävla bra. Och han är ju om naturlig heel existerar, då är ju han urtypen av det.
Och sen blir det stökigt också där, och Ricky Morton klipper till Tully och det blir bråkigt. Slutar med att i ringen ser sig plötsligt då FTR på Rock'n'Roll Express. Robert Gibson sänker dem med en höger. Ricky Morton sätter dem en spike pile driver.
Ja, på gubben.
På gubben. Som han för övrigt då säljer perfekt.
Ja, kungen.
Alltså, älskar Robert Gibson och Ricky Morton. Alltså jag älskar dem. De är så jävla bra.
Ja, man kan ju inte säga något annat.
Och Jericho, han är glad att se Mike Chioda i AEW. De går way back. Han vill också att han ska lova att om han behöver honom i matchen så litar han på att Chioda dömer till Jerichos fördel.
Ja, gamle Kiki som man kallar honom.
Just det. När man har smeknamn på någon sådär också, då går man way back.
Ja.
Vi får en snabb match där Hikaru Shida vinner på submission mot en tjej som heter Monroe. Tror inte att jag hade sett henne innan.
Nej, inte jag heller.
Om jag hade gjort det så lämnar hon inga större avtryck. Men jag tycker ändå att det är bra de gör det här. De har ju en haltande kvinnodivision. Speciellt nu när Britt Baker är skadad. Vad heter hon? E.T. Phone Home är väl också skadad.
Ja, Statlander. Hon har väl opererat knät eller någon.
Ja, precis. Ja. Så att de har ju en... Jag menar på den här... Jag läste att Dasha, alltså backstage announcern.
Ja.
Hon hade fått vara med i de här tag team-matcherna. Så det känns som att de bara fyller ut med kroppar just nu för att kunna göra den här...
Jag har ju sett det i veckan också, så jag kan ta den när vi är klar med Dynamite. Så ska jag berätta lite. Lite kort.
Jo, men main eventet. Där ska vi stanna till. Jericho mot Orange Cassidy. Part 2. Det var väl en okej match, men deras förra var ju fan så mycket bättre.
Ja, den här var ju... Alltså, den här var ju miltals sämre. Jag tycker den var ganska ljummen till och med.
Ja, och även här, det var ju lite stökigt i slutet där. Alltså Jericho, han plockar upp sitt baseballträ, ber Chioda vända sig om, tycker jag var väldigt roligt. Men Mike Chioda, han avväpnar istället Jericho. Cassidy med en orange punch. In kommer Hager, tar ut Cassidy. Jericho tar då täckning, men Cassidy kickar ut efter 2. Och sen blir det någon konstig miss där, för det ser väldigt konstigt ut, eller osynkat. Cassidy tråcklar in Jericho i något pinfall som jag tror JR försöker kalla musfällan. För att typ så här låtsas om att det här är ingenting som går galet.
Nej, men han försöker göra någon dragon screwa på benet, och han har gjort det flera gånger under matchen, och Jericho säljer dem jättekonstigt under hela matchen.
Ja, men det var lite missar här, och sen så det där slutet blev konstigt, men det är ju också väldigt tight mot, de hinner ju bara liksom, ja, Cassidy får ju vinna för det första, och han ser chockad ut, Jericho ser ännu mer chockad ut, och sen är det över, så att de hinner väl inte göra någon liksom.
Nej.
Det var ju live där, så de kunde inte göra några omtagningar.
Nej, precis.
Men ja, men det var väl kul att Cassidy fick vinna här, även om det hade varit bättre om han inte hade fått vinna på en botchad finish.
Ja, verkligen. Men sen en sak som jag tycker var hela den här showen, för nu hade de ju faktiskt riktig publik utspridd i arenan, men det var ju betydligt mindre energi i publiken än vad det brukar vara på en Dynamite tycker jag. För brottarna tog inte lika mycket plats där framme nu och tjoade och kimma, utan det lät som att man förväntade sig att publiken som var mycket längre bort i arenan skulle tjoa och kimma, vilket gjorde att det var väldigt låg energi på den här tv-sändningen mot vad jag är van vid i Dynamite.
Ja, men det stämmer nog. Jag vet att jag tänkte att det kanske har att göra med att det är live kontra bandade shower. För de bandade kan jag tänka mig att de ändå eldar på det där lite. Kanske förstärker med de mic-ljud i postproduktionen. Men här då inte har möjlighet att göra det.
Sen så har vi ju, vad heter det, det bästa callet under natten. Det är ju när Taz ska säga att det är någon, jag kommer inte ihåg, jag tror att det är main eventet, när de ska fokusera på forearms, och när han säger fuck on those forearms och kommer på sig själv. Vilket jag tycker var jätteroligt.
Ja.
Men ska vi hoppa in på den här Deadly Draw, heter den det? Tag Teams grejen. Jag såg ju den. Och mycket riktigt så går Dasha en match när hon är tillsammans med Rachel Ellering. Och det är ju Rachel Ellerings första match tillbaka sedan hon hade en jättesvår skada som kunde sluta hennes karriär. Och de mötte Ivelisse och Diamante när de såg bra ut för en gångs skull. De var jättebra tillsammans tycker jag.
Men Rachel Ellering eller
ja.
Ja, det är dottern till
Precious Paul Ellering. Ja.
Pappa Legion of Doom.
Exakt. Och hon är ju tränad av Lance Storm, och han säger att hon och Tyler Breeze, det är hans två bästa students liksom. Och hon såg bra ut.
Ja, han kan ju inte skryta med Peyton Royce.
Nej, inte på brottningen i alla fall. Men jag tyckte det var en okej match. Alltså, Dasha är väl ingen superstjärna, men hon var inte liksom supersämst heller i ringen på det viset. Den var underhållande mot för liksom förra veckan när det var riktigt bedrövligt. Sen var det ju Big Swole och Lil Swole. Och de var väldigt bra tillsammans i tag team. Det var en bra match också. Jag tycker det var två helt okej matcher. Det var ju inga supermatcher. Men jag var mycket mer nöjd med den här veckan än första veckan. Så jag tror att semifinalerna kan bli bra. För nu har man väl ändå sållat ut lite, gallrat i divisionen. Så att det kan nog bli bra nästa vecka. Och sen så ska väl finalen gå på Dynamite som jag förstår det. Men nog om det kan man väl säga. Men en liten fråga till dig som inte har någonting med showen den här veckan att göra. Jag har en Dusty Rhodes tröja och mina barn brukar ofta fråga när jag har tröjor på mig att vad heter det? Vad säger han? Och så får jag dra någon catchphrase, ofta på svenska då, för mina barn, så att det är Vader-tid och så vidare. Och så blir de rädda för att Vader ser läskig ut. Men då hade jag en Dusty Rhodes-tröja på mig. Vad skulle du säga att han säger? Om du fick frågan, så du behöver inte göra en klassisk Dusty Rhodes-imitation, men vad skulle du säga att han har för catchphrase?
Ja, men vad har han? Har han inte något med oh yeah baby, eller sånt där dream baby?
Och jag sa funky like a monkey.
Ja, just typ. Det.
Det var inget bra, för att mina barn börjar förskolan igen på måndag och nu går de runt och säger fuck you like a monkey. Inte bra. Och det är svårt att inte förstärka det.
Ja, suger åt sig som svampar de där små liven.
Ja, det var bara en liten sidostickare som jag, så kan det vara i livet, i wrestlingnöjet tänkte jag säga.
Jag sitter faktiskt, jag har inte gett, du verkar ju ha helt uteslutande wrestling-tröjor på det. Jag har inte jättemånga, men jag har några stycken. Sitter just nu med en där det står superkick, superkick, superkick på. Det är en Young Bucks-tröja. Köpt på Pro Wrestling Tees. Det jag tycker de är bra. De är också, såg jag nu, hade släppt IRS-merch och blev otroligt sugen på att köpa en av hans tröjor.
Ja, men vem blir inte det? De var ju inte supersnygg, men det var någon som hade bra motiv. Har för mig, tyckte jag i alla fall.
Ja, men var inte den som var en bild på honom där han stod? Nej, jag håller med. De var verkligen inte supersnygga. Men det var någon som andades lite mer liksom 80-tals wrestling om inte annat.
Ja, exakt, exakt.
NXT öppnar positivt, tycker jag. Det är inte bara kul med en match mellan Danny Burch och Karrion Kross, utan också att Vic Joseph nu är en del av kommentatorsbordet i NXT. Jag gillade han på Raw innan kanske han blev helt förstörd av antingen Vince eller Michael Cole, vem du nu är som sitter och skriker om i örat hela tiden. Men jag tyckte han skötte sig bra på NXT. Jag gillar han jättemycket. Ja. Kul att se han tillbaka.
Absolut.
Och Danny Burch är kanon, får ju Karrion Kross att se flera steg bättre ut på stegen. Ganska kort match, det är mycket impact. Kross stryper ut Burch, domaren avslutar matchen. Perfekt upplagd match.
Ja, verkligen. Gud vad han gjorde Karrion Kross. Karrion Kross måste ha tackat honom väldigt mycket backstage efter det.
Och Keith Lee stormar in sen i slutet med kontrakt för en match på TakeOver. Scarlett okulärbesiktar det här kontraktet, ger sen pennan till Kross som kråkar på. Sen då när Keith ska öppna för att granska signaturen, då är en eldflamma som blåser upp i ansiktet på Keith Lee. Och jag gillar, jag hör att du skrattar här nu, och jag tror att du kommer säga att det här är pajigt, men jag gillar att de gör en papachango över Scarlett och Karrion Kross.
Men jag vill ju bara porta Bruce Pritchard från NXT. Är det inte det Triple H som ska hålla hand om det här?
Ja, men jag lyssnade på, jag vet inte, någon av dem pratade om en massa gamla gimmicks och sånt där, om att det inte skulle funka idag och jada jada, och att så här, papachango var svinpajigt och så här. Men du vet, när jag var liten, om det är nu de små som de vill tilltala, när jag var liten, alltså jag älskade papachango. Jag tyckte hans gimmick var svincool.
Jag tyckte nog till och med den var lite läskig. Men vad heter det? Jag tycker väl inte att själva angeln i sig här var dålig. Det som störde mig var att under hela nästa match, som inte får så mycket utrymme, utan den är ju picture in picture största delen, så väljer man att visa när de står och torkar Keith Lee i ögonen mer än vad de visar av matchen. Och det tycker jag var lite onödigt. För jag tycker att fan, lite sånt här kan ju vara roligt, för de säljer ju ändå in det här paketet med Karrion Kross och Scarlett som no, out of this world liksom.
Ja, precis. Killian Dane och Drake Maverick-matchen där, den blir först så liksom får vi halva matchen i picture in picture. De torkar då Keith Lee i ögonen. Och sen, så, om inte nog med det, sen så blir den ju avbryten av reklam, och direkt vi kommer tillbaka efter reklam, då kommer Undisputed Era in och avbryter den matchen genom att spöa på varenda en av dem där inne. Och sen tar Cole micken och adresserar då Pat McAfee att han vill ha han i ringen nästa vecka för att tala om att han kommer att vinna på TakeOver. Det kändes lite omständigt, men ja.
Men det var ju, han är ju grym med Adam Cole. Han kan få ha mer mic-tid han.
Pablo Escobar spöade skiten ut Tyler Breeze. Breeze.
Jag vill bara säga att han heter Santos, för att jag vill inte få skit nästa vecka när de påpekar att han inte heter Pablo.
Men Pablo Escobar, det är den riktiga, ja.
Ja, jag vill inte få dödshot från Bogotá nästa vecka.
Han är ändå en tjottskurk. Pablo Escobar. Okay. Korrigering. Santos Escobar spöar skiten ur Tyler Breeze. Eller spöar skiten var väl kanske lite att ta i, men jag älskar att han brottar så jävla heeligt. Han smiter ut, han fular. Fick lite hjälp av resterande Legaldo del Fantasma och vinner på en Phantom Driver.
Jättebra tycker jag. Jag tycker de bygger honom helt rätt. Jag tycker även att man är ganska generös mot Tyler Breeze. Han får ju se bra ut, tycker jag. Jag tycker det här var väldigt bra.
Ja, och efter kommer Swerve och Fandango in och jämnar ut numren lite grann.
Och vi får sex manatag-matchen som du förutspådde här för 2-3 veckor sedan.
Mia Jim vann över Indy Hartwell. Damien Priest gick en match mot Bronson Reed. Den matchen kan vi säga mycket om, för den tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Det tyckte jag var en kanonmatch.
Håller med. Jättebra var den. Och vad heter det? Tyck om båda de här jättemycket.
Ja, jag med. Jag tycker de är jättebra. Och jag känner att det känns som att, alltså Damien Priest har ändå groomat ett tag. Men Bronson Reed har som inte, han har ju bara, det har ju gått så snabbt för honom. 2 veckor så har han ju liksom gått från att vara nästan ingenting till att vara verkligen någonting. Så att jag tyckte också det var Bronson Reed, när han gör sin big splash från topprepet och missar, så det såg ut som att han skulle döda både han själv och Damien Priest. Det såg helt vansinnigt ut.
Ja.
Och så lyckas då vända en sån här reckoning till en ett jackknife pinfall och vinna. Det var bra. Kul att den var så bra. Någon av de här två tror jag plockar titeln också på TakeOver.
Alltså de här två, det är väldigt bra byggt senaste månaden med bägge två. Alltså här ska de ha stora applåder. Jag väljer att tro att det är Hunter som ligger bakom det här och att Bruce Pritchard stod ute och rökte eller någonting under tiden.
Men Bruce Pritchard är väl inte... Det är, i sådana fall är det väl bara att han lyckades snava in på fika när de skrev Karrion Kross Scarlett-segmentet.
Ja, men du, han har skrivit att Robert Stone ska vara ett fyllo i publiken. Han är där och tassar. Han har säkert byggt den här jävla stridsvagnen och shot sig också.
Ja, det har han. Idiot. apropå Robban Stone, vi får ju sen Casey Catanzaro och Caden Carter mot Robert Stones, Aliyah och Mercedes Martinez. Öppnar med att Robert Stone försöker värva Catanzaro men får en spark på menisken istället. Jag gillade den här matchen. Jag är kort, innehållsrik och jag tycker att Catanzaro är, hon är frän. Hon har en del innovativa saker för sig. Och det är kul att se henne. Hon får ju dock sluta på rygg här efter att Mercedes Martinez har bundit upp henne i en Air Raid Crush. Men jag gillade matchen.
Ja, absolut. Ingenting att klaga på här. Den här gjorde bra saker för den här storylinen som det är också.
Och efter kommer Rhea Ripley in. Tycker fortfarande ser ut som Draco Malfoy i Harry Potter i sitt vita hår. Ger sig på Mercedes Martinez. Även Shotzi ärar oss med sin närvaro här.
Ja, och hon har ju blivit bestulen på sin hjälm och sina ringkläder, såg jag. Så hon kom in här i street clothes.
Ja, just det. Hon hade haft inbrott i bilen, va? Eller om det var hela bilen som hade blivit stulen. Då hon hade haft sin gear, ja. Ja, så kan det gå.
Nej, men det här tyckte jag var jättebra. Jag tycker att båda de två när de kom in här också efter matchen var jävligt, så jävligt taggad och krispa ut och liksom bra. Det här var kanonsegment.
Sen har vi, ja, vi får ett sånt psykedeliskt hemma hos segment också hos Johnny Gargano och Candice LeRae. De är ju märkliga, men jag ska ändå säga att jag uppskattar dem.
Jo, men absolut.
Jag läste att han hade i nästa vecka så ska han gå då en match mot den här Ridge Holland som vi fick se förra veckan.
Ja, just det. Rugbyspelaren.
Ja, precis, för att då också kvalificera sig till den här takeover-stegmatchen om North American-titeln. Och där ska han tydligen ha dragit i huvudet så rejält så att de var tvungna att stoppa matchen och stoppa den i flera minuter innan de kunde fortsätta den. Men han ska tydligen ha fortsatt den i alla fall, så att det är väl något positivt om inte annat.
Ja, tur det. Han är ju grym, han. Så att man vill väl inte se någon skadad, men allra minst honom på den där branden.
Och sen får vi då avslutningsvis, det är Kushida, Cameron Grimes och hemlig motståndare i en sista sån kvalificeringsmatch för stegmatch om North American-titeln. Det visar sig vara Velvet in Dream som är den hemliga motståndaren. Vad har du för tankar kring det, Chris?
Ja, jag har varit lite överraskad. Jag har på något sätt trott att de funderar på att göra sig av med honom. Han har ju varit lite skandal. Han var ju med i det här Speak Out. Han var ju med i någon bilkrasch eller någonting alldeles efter det och verkar vara helt liksom trasig som människa.
Och just innan Speak Out tror jag också han var i blåsväder med någon som hade fått, någon mindreårig som hade fått bilder.
Ja.
Oönskade bilder på Velvet in Dream könsorgan skickat till sig.
Men jag tycker att han var bättre än han var innan han försvann. Som heel som man kommer in här.
Ja, men alltså jag skrev upp det här också. Alltså, min kurva är väldigt upp och ner med Dream. Alltså, jag gillade han massor först, sen skadade han sig. Så kom han tillbaka, då tycker jag han blev slö. Jag tycker han blev slarvig.
Ja.
Nu var han ganska stabil i den här matchen. Nu var det i och för sig en three-way där. Och det är väl, vi får väl se då när han går matchen mot Balor nästa vecka. Om hur han står sig där då. Nu är väl det kanske, ja, jag vet inte. Något säger mig att han inte kommer han kommer säkert vinna. Och han kommer säkert vinna jävligt fult. För att de vill stärka på hans heel turn mot Balor.
Kommer det inte vara, vad heter det, Thatcher som kommer in? Han mötte ju någon med en Balor-tröja i sitt tortyrsegment här tidigare under showen.
Ja, just det. Ja, så kan det vara. Jag vet, jag tycker ju kanske att Balor ska vara med i den här stegmatchen. Det känns som att han hade varit ett bra tillskott till den. Men, ja. Det verkar ju vara en titel för de andra det här.
Men vad heter det, den här three-wayen, det tycker jag är den bästa av dem som har varit, tror jag. Den första i och för sig med Gargano, Roderick Strong och Bronson Reed var ju fantastisk. Men jag tycker den här hade så himla bra tempo. De var bra med varandra, alla tre.
Ja, älskade den här matchen. Tyckte den var svinbra. Kushida med sitt hoverboard-lock på Dream. Dream försöker då desperat vända det till en Dream Valley Driver. Men innan han lyckas med det så kommer Cameron Grimes hoppandes från ingenstans med en cave-in på Kushida, tar pinfall och vinner matchen. Tyckte också det var helt rätt att Cameron Grimes vinner den här.
Absolut. Och han gör ju den bästa cellen den här veckan. Det är ju fantastiskt när han ska åka på honom. De bara armlockar, han flyger och landar på nacken och säljer den i någon form av att han står på huvudet i några sekunder. Och, ja.
Det är ingen flex eller i den nacken. Alltså det är stum jävla nacke rakt på backen.
Oh, ja,
den åker upp på Facebook-sidan ifall ni vill gå in och kolla på veckans sälj av Cameron Grimes.
Ja, men han är ju jättebra. Han har ju något så här... Ibland kan jag hata honom på riktigt för jag tycker att han leker rollen. Han är inte rollen, han är bara jättedryg. Jag vill gå slavan hatten och säga bara stick den jävla skitunge. Samtidigt som jag känner bara åh, jag tycker om att hata han. Fan, han är bra. Han är så jävla överdriven och jobbig.
Efteråt matchen här och så ger sig Dream på Kushida. Han är arg och jävlig. Det var väl en heel turn det. Ja, det får man väl säga att det var en heel turn.
Ja, det var väl bara för att förstärka liksom. Han var väl heel egentligen hela tiden här, men man stärkte på det. Det var ju så mycket fokus på brottningen, så det var väl svårt att ha någon personlighet under matchen.
Men undrar varför de vänder han heel? Är det nödvändigt att göra det? Eller är det för att de är rädd för eventuella burop när det väl kommer in publik igen?
Ja, så kan det vara. Så kan det mycket väl vara. Men sen så kanske de, om nu Undisputed Era håller på och face-turnar ju med den här Pat McAfee-grejen, då kanske man är lite överbelamrad med face-brottare.
Men det är cyniskt ändå att man tänker att de gör någon heel för att de har betett sig svinigt på det privata. Och de vill liksom omvandla den eventuella hettan till wrestling-hetta. Äh, fy fan.
Ja, nej, men det är ju fullt möjligt, tyvärr.
Ja, men det var det. Det var NXT, det var AEW, det var Raw, det var SmackDown. Har du något mer du vill tillägga?
Nej, jag tror inte att det är något mer som har varit. Jag tror att jag skulle kunna platsa på Tough Enough faktiskt. Jag gjorde såna här chin-ups häromdagen när pinnen lossnade. Så att jag är 2 meter upp i luften, ramlar, och eftersom man sätter de här i... mellan dörröppningar så får jag ju röven rakt ner i golvet, ryggen rakt ner i en tröskel och ska fylla 40. Men inte går jag och struttar runt som Matt Hardy. Jag är så jävla fräsch som en kvick Marty Jannetty. Så fan, det där röven Bildemott skulle vara stolt över min flat back bump som jag gjorde.
Ja, jag är lite tigbalsam på det. Det är du som ny igen. Hörrni, vi hörs om en vecka igen. Hey.